Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the...
Hallå, 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 hallå där, hallå, hallå där, hallå.
Hallå, hallå, välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Broccoli Pajen Ekeliv, som vi hörde hallåa sig igenom det här introt för 306 gången. Ja. Jag vet inte om du gjorde det allra första gången, men förmodligen.
Ja, det skulle vara kul att lyssna tillbaka på de första avsnitten. För jag tror att jag hade lite olika hälsningsfraser då. Men att det liksom landade i hallå, hallå, hallå till slut, omedvetet.
Ja, nu är det i alla fall hallå för sista gången den här säsongen, kan man väl kanske säga. Det har ju minst sagt varit en underlig säsong. Mm. Och vi vet inte hur det ser ut riktigt framöver. Men vi kan väl säga officiellt det här sista som avhandlar säsongen 2019-2020 i alla fall.
Ja, precis. Vi knyter ihop säcken idag med att gå igenom den västra konferensen. Förra veckan var det ju östra. Men det här är som sagt sista avsnittet som vi planerar. Så här. Vi har kört i princip en gång i veckan nu. Ja, sen september förra året.
Ja, vi har hållit på långt över ett år.
Ja, men nej, nu blir det lite mer oregelbundet. Jag tror inte att liksom, vi väntar till nästa säsong början, utan vi kommer inte kunna hålla oss. Utan vi kommer ju dyka upp igen med något avsnitt pö om pö. Ja, det här blir sista regelbundet.
Vi hittar på något udda att prata om.
Exakt, och det kommer ju liksom, när det väl kommer news om nästa säsong, jag menar, då kommer vi spela in. Ja. Så är det.
Så är det, och hur står det till med Mr. Broccoli då?
Ja, det har inte blivit så mycket broccoli på slutet. Jag gjorde precis gjort en korvstroganoff. Äter du mycket sånt i USA?
Nej, tyvärr. Nej. Det är en rätt jag saknar.
Falukorv, det är ju dina trakter.
Ja, i falukorv saknar jag ständigt. Det är bland det första jag trycker i mig när jag kommer till Sverige.
Alltså, ja. Jag undrar om korvstroganoff jag gjorde precis kanske är lite för fancy, lite oklädsamt fancy. Jag slängde i lite Dijon-senap.
Varför skulle det vara för fancy för mig?
Nej, jag vet inte, men jag tänker att du vill ha liksom en traditionell folie, inte massa skit i liksom.
Jo, jag förstår att det också gått, men först och främst så ska det vara knaperstekt nästan, så okay. Vidbränd för
vidbränd, okej, okay, ja. Nej, men det kanske jag köpa faktiskt, jag gillar också när det ska vara stekyta på.
Ja, nu vart det off topic så inte duga direkt.
Ja, det kanske blir lite mer off topic, för jag tänkte fråga vad du har haft för dig de senaste dagarna. Men det vet jag ju, det har varit mycket valbevakning. Det är ju i första hand det du sysslar med i nuläget.
Ja, det har varit mycket med valet nu. Ja. Och det är det fortfarande eftersom det inte är avgjort. Och man kan ju säga det att skulle det mot förmodan komma ett resultat här medan vi sitter och spelar in, då kan det bli så att jag måste avbryta för att nyheterna ringer.
Precis, då ska du vara med i sändning.
Ja, men det verkar inte så. Det rör sig framåt millimeter för millimeter i de delstater där det fortfarande räknas röster. Ja. Men nu ska vi inte prata mer om det. Det har jag pratat om så det räcker senast.
Ja, du kanske är trött på att prata om det on the record. Så.
Jag kanske är lika trött som Tony D'Angelo i New York Rangers backen, som ju är hängiven Trump-supporter. Han la plötsligt ner sitt Twitter-konto häromdagen. Så infekterat var det.
Ja, exakt. Man visste att han var Trump-supporter, men att det var så här extremt som han har visat på Twitter fram till att han la ner det. Nej, där snackar vi Trump-supporter. Oj.
Ja, jag undrar om det är Rangers var inblandade och bad honom lägga ner. För det var ju krig med fansen.
Ja, alltså tidigare har han ju sagt att han inte ska twittra om politik. Och sen så blev det val nu och han kunde inte hålla sig. Det blev ju, det bara smattrade med inlägg.
Ja, så är det. Men nu ska vi bara prata hockey ett tag och det ska bli skönt. Fokusera på.
Ja. Ja, precis. Lite mindre polariserat mellan oss, tror jag.
Ja.
Även om det är ibland, vet du. Vi kanske bränner till det när vi kommer till Calgary, som det brukar göra. Eller vad som helst. Vi får se.
Ja, vem ska... Men vi kör helt enkelt samma upplägg som förra gången. Då när vi gick igenom östlagen och hur de har skött sig här under off-season. Och nu tar vi västlagen och kör i bokstavsordning. Även nu?
Ja, det är ingen skräll.
Nej, och då börjar vi vår resa den här gången i södra Kalifornien, söder om Los Angeles, i Orange County, i Anaheim.
Just det, och innan vi går vidare måste jag bara säga, skulle vi köra flygplatsen den här gången? Att vi låtsas att vi flyger runt, eller blir det bil?
Det blir bil.
Det blir bil, okej. Okay. Ja, du gillar ju mer bil än flyg, även om du har flygit väldigt mycket också.
Ja.
Nej, men Anaheim, som sagt, deras off-season. Ja.
Ja, deras season som helhet, det var väl aldrig uttalat från början, men de befinner sig ju i en rebuild, kan man säga.
Ja, så alltså både och skulle jag vilja säga. För visst, det är inte det här Anaheim-laget som var i konferensfinal för, det var väl 2017. Och så ständigt var ett topplag under stor del av det här 10-talet. Men nu är de ju ett bottenlag och ja, fick ju inte vara med i bubblan här, utan är ju, de är ju inte bra. Men samtidigt så, den här off-seasonen som de haft nu visar ändå lite på att de vill ju inte liksom bottom out totalt och trada bort Fowler, trada bort liksom Lindholm, Raquel.
Nej.
Den kärnan liksom, eller Getzlaf är ju fortfarande kvar, utan de har ju snarare adderat till exempel Shattenkirk på ett treårskontrakt.
Ja, fel kanske då att säga rebuild, men de, det känns som att de tvingas in i det i alla fall. Mm. Det är sista versen för Getzlaf-generationen.
Ja, den generationen, han är väl nästan ensam kvar där, för att den, liksom, den generationen, den åldersgruppen, det var ju de som fortfarande ledde laget när de gick till konferensfinal där 2017 med Perry och Kessler dessutom, men de är ju helt borta nu. Getzlaf håller ju fortfarande en hyfsad kvalitet, men han är ju ensam kvar därifrån. Och jag skulle vilja säga så här, som gjort att Anaheim inte har gått in i en riktig rebuild, det är för att man trodde ändå att trots att Kessler försvann, trots att Perry köptes ut, så hoppades man på att steget ner till nästa generation, att de skulle liksom ta över, att det inte skulle bli så dramatiskt. Man tänkte att Raquel, han var ju en 30-målsskytt, han kan väl fortsätta utvecklas. Silverberg är bra liksom, bra backar i Lindholm, Fowler, Manson och sådär. Gibson i målet. Man tyckte man hade ganska gott ställt på alla, i alla tre lagdelar. Men alla de här spelarna jag nämnde får man ändå säga har underpresterat lite och inte tagit det kliv man trodde. Så till exempel Raquel får vi ändå vara ärlig och säga att han har ju stagnerat, nästan gått bakåt lite grann. Han har inte varit uppe på 30 mål sedan dess. Samma sak med backarna, har kanske inte riktigt blivit de elitbackar man kanske trodde att de kunde bli. Och sen så generationen bakom dem, de här som har kommit upp med Dallas Eakins, alltså AHL-tränare som gjorde så bra där, med Troy Terry, med Sam Steele, och den generationen, den nya generationen, har ju liksom inte riktigt etablerat sig än. Så att jag känner att det är lite grann som Detroit efter att, ja, det går inte riktigt att jämföra, för det var en otrolig generation med Lidström och Zetterberg och Datsyuk och så vidare. Och så hoppades man att Nyqvist, Tatar, de gubbarna, The Kaiser, att de skulle liksom göra den övergången någorlunda okej, men nej, nu är Detroit var de är liksom.
Ja, du behöver inte prata så fort, boff.
Boff. Ja, jag hamnade direkt i liksom,
ja, det var
in season mode.
Ja. Ja, jag har gått upp för inte så länge sedan och blir alldeles yr här. Och
ja. Ja. Jag tar ett glas vatten nu så får du ta över.
Ja, jag tar över och tar över. Jag tycker de känns, det är något som känns lite felbalanserat här. Och som du säger, Shattenkirk är ju ett bra, det är en bra signing.
Mm.
Det såg vi ju. Han fick ju på nytt födelse i ditt Tampa. Ja. Men i övrigt, framförallt på backsidan, känns det lite tungt.
Ja, nej, det är ju ingen helgjuten trupp och det känns ju som att det kan bli svårt att gå till slutspel med det här laget, vilket Bob Murray, general manager där, förväntar sig.
Ja, det gör han väl alltid.
Han gör väl alltid det. Han är ju verkligen ingen tank general manager, utan han fortsätter ju att lita på den här kärnan som jag har pratat om och hoppas att Getzlaf får lite kvar i tanken och sådär. Men skulle det fortfarande liksom gå dåligt i år, alltså att det blir en ny säsong i botten med det här laget, trots att man adderat Shattenkirk och sådär, så tror jag att dels så kanske inte Bob Murray får vara kvar så länge, han har snart utgående kontrakt, och dels så tror jag att det kan bli en riktig rebuild i Anaheim, för snart går kontrakten ut för Lindholm, för Raquel till exempel, Manson. Då tror jag att man börjar om lite mer tydligt.
Ja, med ett sånt här lag, de här Eakins-killarna du nämnde, man vet inte riktigt, det kan ju hända att sådana liksom, ta tar ett stort steg under ett så här långt uppehåll. Även om det i sig är lite oroande att de inte kommer att spela hockey på nästan ett år när de ska spela igen.
Ja, precis. Du tänker att till exempel Sam Steele, spännande center, att han blir topp 6-mässig på riktigt, och Troy Terry och de här som var bra under Riken som sagt. Och
jag säger inte att det händer, jag säger att man vet att det kan hända.
Nej. Nej, de har ganska spännande talanger. Max Comtois som vill vara kapten i JVM för något år sedan eller två. Isak Lundeström här i Sverige, Jakob Larsson. Mm. Det finns, och de har draftat väldigt bra här med sina höga draftval sista året. De tog ju Jamie Drysdale som jag tror blir en bra back för dem på sikt, som de tog här nu i oktober. Och så inte minst Trevor Segra som de tog högt i draften förra året i första rundan. Och han har ju faktiskt hoppat av college och hoppas ta en plats i NHL-laget redan nu. Och det, där tror jag att de har sin framtida första center, sin framtida ersättare till Ryan Getzlaf. Jag tror Trevor Segra kommer bli en elitspelare i NHL på 2-3 års sikt. Kanske att han platsar redan i år.
Ja. Ja, men lite svårbedömd. De är lite i limbo Anaheim Ducks.
Ja, right? Precis. De är liksom i ett mellanläge. Ska de rebuilda på riktigt? Eller ska de fortsätta lita på den här kärnan de har som ändå är relativt bra i alla tre lagdelar? Eller ska de gasa ännu mer och försöka ta in liksom, liksom satsa ännu aggressivare än bara Chetnikov och säga, jag vet inte, ruska om på något sätt. Nej, det är svårt att säga, men visst har de chansen att gå till slutspel med det här laget, det tycker jag.
Ja, det tror jag blir svårt.
Ja. Ja, då vill det till att Raquel till exempel kliver upp över 30 mål igen och att Steele till exempel blir den andra center på riktigt. Och så där. Det är mycket om.
Ja, ja. Men du, nu tar vi och gör vår första resa. Mm. Hur säger de i, var är vi på väg?
Ja, precis. Nu är det på spåret, fast på vägen. Ja. På vägen heter det här.
Ja, 10 poäng. Ja, jag kommer inte på något. Det ligger i öknen. Det är inte 10 poäng.
Nej, men vi... Arizona, jag drar.
Ja, vi kör. Det är en ganska kort resa då. Från upp på Interstate 10. Den klassiska som går från Santa Monica i Kalifornien till Jacksonville i Florida. Tvärs över kontinenten. Men så långt kan vi åka. Vi åker bara som sagt till Phoenix. Det tar ungefär 4-5 timmar. Och där har vi då Arizona Coyotes.
Ja.
Och där pågår ju sedan en tid en riktig shitshow.
Ja, det får man och verkligen säga.
Och det bara fortsätter ju och ställs till och med skandaler där. Vi kan gå igenom från början. Det var Chaika, den unge general manager, hamnade i konflikt med klubben, med ledningen, nya ägarna.
Precis, och bara några dagar inför bubblan dessutom. Där, så att,
Ja, och försvinner helt enkelt. Och strax därefter så visar det sig att de har fuskat med scoutingreglerna och blivit av med en massa otroligt viktiga draftval.
Precis, första rundaval och andra rundaval.
Mm. Ja, vad har vi mer? De tappar väldigt mycket viktiga spelare med Taylor Hall i förgrunden.
Precis, precis, då kan man ju i praktiken säga att de tappade ytterligare tre talanger bortsett draftvalen i och med att de offrade tre talanger för att få in Taylor Hall plus ett första rundaval i den traden också. Så att de blir av med väldigt mycket framtid.
Ja.
Och sen då efter det så var det ju rykten om att Oliver Ekman Larsson skulle tradas.
Ja.
Kaptenen. Det blir inget med det. Han har ju en no-movement-klausul och säger att han bara är intresserad av Boston och Vancouver i så fall. Och de kommer inte upp med tillräckligt bra bud för att Arizona ska nappa på det. Men Arizona var ju alltså villiga att trada Oliver Ekman Larsson av ekonomiska skäl.
Precis.
Hans kontrakt är tungt och hans det mesta liksom rena dollarer som delas ut i det kontraktet är de här kommande åren som är väldigt tuffa för hela världen naturligtvis och många NHL-klubbar i pandemitider. Och Arizona har ju drabbats väldigt hårt. Nya ägaren där, Muriello, som ju vill spara pengar.
Men sen när de är genomförde draften då och använde sitt bästa val, vad var det, 150 någonting?
Ja, det var långt ner i draften, men det var i alla fall första för Arizona.
Ja, då tar de Mitchell Miller från Ohio, North Dakota. Och så blir det skandal kring det också, för det visar sig att han har en dom sen tidigare för att ha mobbat en funktionshindrad svart lagkamrat under flera år. Det är fruktansvärda saker som har hänt. Och de försöker först försvara det här valet. De har varit medvetna om det som har hänt och slingrar sig om att han måste få en chans till. Sen när kritiken blir riktigt hård, då släpper de honom plötsligt och säger att det går inte.
Precis, de avsäger sig draftvalet som de har tagit 3-4 veckor tidigare.
De skulle aldrig ha tagit honom överhuvudtaget, såklart.
Nej.
Och ja, det kändes som så, bara så signifikativt för var Arizona befinner sig. Och det är tråkigt att se det, för att det kändes som de verkligen var på väg åt rätt håll och nu har hamnat i verkligen purgatory igen.
Ja, för det är precis som du säger. Förra, ja, vid den här tiden i fjol så var det väldigt positiva tongångar i Arizona. De började säsongen väldigt bra och Kemper såg ut som Vezina Trophy-vinnare i princip. De ledde väl Pacific Division i första månaderna. Och Alex Mirello hade kommit in som ny ägare, äntligen fått en ny ägare, och det pratades om att de skulle bygga en ny arena centralt till slut i Phoenix. Men nej, det blir inget mer nu. Nu har ju Mirello tappat mängder med pengar och ja, hela situationen i Arizona är ju kaosartad. Så nej, det känns som en shitshow som du säger. Det känns nästan som åtta, va? Värre än åtta, va? Eller på att säga.
Ja. Ja, lite så är det nu. Som sagt, de slog ut Nashville i slutspelet.
Men gjorde ju faktiskt det i bubblan, trots alla skriverier.
Ja, och då kändes det fortfarande positivt att det finns så mycket begåvning i laget. Men nu känns det hänt så mycket negativt som man har väldigt svårt att tro på dem här.
De lämnar ju bubblan med avsmak, eller på att säga. För de torskade med 7-1, två matcher i rad mot Colorado.
Ja.
Och åkte ut med dunder och brak.
Ja, då var de trötta. Det såg man.
Ja. Ja, precis. Så, jag vet inte. Rick Tocchet har ju varit hyllad coach. Gjort det bra, har man sagt. Och visst, de har ju verkligen täppt till defensivet något enormt. Väldigt svårt att göra mål på. Målvaktsparet med Kemper och Ranta har ju verkligen stängt igen butiken. Men de har ju så otroligt svårt att göra mål. Alltså, de tar in Taylor Hall, det blir ingen succé. De tar dit Phil Kessel och hans produktion droppar ju något enormt. Derek Stepan, som tidigare karriären var så garanti, han gjorde alltid mellan 50 och 55 poäng typ 7 år i rad. Mm. Och så kommer han till Arizona och nu är han nere så här på 28 poäng. Nej, men det Tocchet, han hämmar ju verkligen offensiven i sitt sätt att spela. De är för defensiva, tycker jag, Arizona. Det tar dem till en viss nivå, men de kan aldrig liksom spränga den nivån.
Nej.
De kan ju omöjligen föra matcher.
Ja, nej, tyvärr. Det har gått åt fel håll i Arizona.
Verkligen. Vi kan ju nämna några nyförvärv de har gjort. De har plockat in nu. Ja, de har ju tappat en del spelare som Hall inte minst. Och lite trotjänare. Brad Richardson till exempel. De köpte ut PK-specialisten Michael Grabner. Men de har fått in en defensivt skicklig forward, Johan Larsson.
Oh.
Tyler Pitlick kommer nog. Det är ju typ en ny fjärdekedja de har. Om nu inte Johan Larsson kanske kan få chansen lite högre upp i hierarkin, vilket han kanske har förtjänat.
Ja, det kan man väl tycka, ja.
Mm. Phil Housley är assisterande i Arizona och hade honom i Buffalo. Det är han som ligger bakom den här värvningen, jag förstår. Han ville ha Johan Larsson. Ja. Väldigt gärna.
Ja. Om man nu ska spela i lag som inte är så jättebra, så är det roligare att bo i Arizona än i Buffalo. Så det blir trevligt för Johan på det sättet.
Precis, och Taylor Hall gör tvärtom.
Ja, just det.
Ja. Visst, de har ju många unga spelare som man hoppas liksom ska bli något. Alltså Clayton Keller har ju stagnerat lite, men Dvorak, Schmaltz, Chychrun, Garland och sådär. I bästa fall kan ju de ta ett kliv till. Och så, jag menar, det är ju ett ganska starkt lag. Det var därför de slog ut Nashville i bubblan där. Men nej. Nej, det blir ingen slutspel här, tror jag inte.
Nej, just nu känns det inte så. Men inte bara för rent hockeymässigt, utan för så mycket annat skit.
Framförallt det.
Mm. Ja, du Ekerim, nu har vi den långa resan framför oss. Vi tar oss från Phoenix till Vegas först, så vi kommer upp på Interstate 15. Och den kör vi hela vägen rakt upp genom landet, genom Nevada, Utah, Idaho, Montana, upp till gränsen. Och den korsar vi och kör till Calgary. Det är ganska nära från gränsen där till Calgary. Men där får vi lov att sitta i 2 veckors karantän.
Ja, det är som förra veckan när vi satt. Ja, vi satt ju 2 veckor i 8, var det inga kul.
Nej, ja, vi satt ju överallt.
Ja, vi satt ju i Toronto och Montreal också.
Ja, vi kommer sitta ännu mer den här resan.
Ja, just det, 4 gånger ska vi sitta i karantän. Det är ju halva året, eller på sig.
Ja, men där får vi ta oss en titt på Calgary Flames. Ja, det sa du sa redan nyss att vi hamnar i konflikt om Calgary, om dem hela tiden.
Ja, precis. Men, det kanske överdrev lite grann att vi ska göra det igen. Eller jag vet inte, du kanske har fått upp tron på dem nu. För att jag har ju liksom...
Nej, det brukade vara Bill Peters vi var osams om.
Ja, precis. Och jag hypade ju Calgary några år. Och sen så slutade jag nu inför slutspelet i somras. För att jag är lite trött på Calgary. Jag tror inte på den kärnan längre.
Det är roligt när du blir trött på lag. Vilka var det i slutspelet? Nej, nu tror jag inte på dem längre.
Ja, men det var ju Calgary och Dallas. Ja, och Dallas fick jag ju äta upp något enormt.
Ja.
Men å andra sidan har ju Calgary faktiskt stärkt sitt lag på ett bra sätt här i sommarränget, utan i höst får man väl säga då.
Ja, det har ju hänt väldigt mycket med truppen.
Precis, framförallt är det ju två spelare från Vancouver och allra främst Jakob Markström.
Ja, precis. Det känns som, det har ju varit väldigt skakigt på målvaktsfronten i Calgary. Det har ju varit kanske det största problemet i laget. Och vissa stjärnors oförmåga att ta för sig när det verkligen gäller. Mm. Men efter det här med Cam Talbot och David Rittich. Mm. Han blir ju kvar. Men det känns inte som de har haft en riktigt superb första målvakt. Men som Jakob har spelat de sista två åren, och framförallt det här året, så känns det som att de kanske har löst det. Om han fortsätter spela som han har gjort tidigare, då har de ju en vässina kandidat i kassen.
Precis, då har de en ny Mika Kipros, så följer på att säga. I alla fall sin bästa målvakt. Sen dess, de har ju använt alltså 13 målvakter sen Kiprusoff la av 2013. Mm. Och nu, till slut, har de lagt rejäla sedelbuntar på vad de hoppas ska bli deras nya första keeper en lång tid framöver. Det blev ett 6-årskontrakt på $6 million för Markström. Så han fick verkligen betalt, precis som man hoppades på, att han skulle få sitt career contract där.
Mm. Och så fann man sig Chris Tanev från Vancouver också då.
Ja, precis. Alltså, riktiga trotjänare då får man säga Vancouver. För Markström kom ju redan 2014 till Vancouver och Tanev har ju alltså ett decennium där. 2010 gjorde han sina första...
Ja, han var ju med faktiskt i truppen som gick till final 2011 till och med.
Ja, precis. Så det är ju... känns lite märkligt att de ska spela i en kanadensisk divisionsrival.
Ja, verkligen. En riktig rival.
Kanske deras värsta rival innan Seattle kom in i ligan.
Ja, ja, absolut. Jag tror det. Det är värre med Calgary än med... Edmonton.
Ja, det skulle
ganska lika, men det har varit större slag mot Calgary, känns det som.
Precis, och de har mötts i slutspel för 2, 3, 4 år sedan när det var också. Så att, ja, men sen får vi ju nämna en annan grej då apropå att Markström kommer, och det är att Calgary är absolut ett av de stora svensklagen numera.
Verkligen, Jocke Nordström kommer ju också då, som jag har hypat lite, tycker jag, som en av de bättre grindersarna vi har.
Ja, men perfekt så här billig fjärdekedjespelare, för man vet precis vad man får. Man får ju inte mycket poäng, men man kan ju få något poäng i alla fall. Han spelar ju rätt jämnt. Han kan ju gå in och liksom möta motståndarnas bästa spelare och stänga ner lite grann i alla fall. Och framförallt är han ju otroligt duktig i boxplay.
Ja, men det är Markan, Elias, Rasmus Andersson, Micke Backlund, Carlington.
Ja, han är ju restricted free agent när vi spelar in det här, men jag tror att han kritar på.
Ja. Så det, ja, det har verkligen blivit svensk. Och på så sätt kommer Markström att känna igen sig. För det var ju mycket svenskar i Vancouver också.
Precis, ja just det, exakt. Så han kan ju verkligen prata svenska i Calgary. Och han kan prata med sin gode jävla kompis Elias Lindholm också.
Ja, precis. De hänger tydligen på så tränar mycket ihop på sommarna. Så det blir nog bra på det sättet. Men det har ju försvunnit en del namn också. Bland annat en svensk. Erik Gustafsson fortsätter ju inte där.
Precis, det har varit ett litet... Ja, Tanner har ju kommit in, men de har ju tappat Erik Gustafsson, de har tappat Travis Hamonic och de har tappat inte minst TJ Brody till Toronto. Ja. Så det är ju försvagning.
Ja, kanske lite ändå. Och ett frågetecken för mig är ju att de inte tvekar en sekund och ge Jeff Ward fortsatt förtroende som coach. Mm. Efter hans bedrövliga insats i den sista slutspelsmatchen mot Dallas, en av de konstigaste i hela slutspelet.
Ja.
Så trodde jag att han har gjort sitt, men det hade han inte.
Nej, han fick ta bort sin interim-status där och bli riktig head coach nu för Calgary Flames. De tror på honom. Och, ja, det är ju inte, du är inte svag för Calgary-coacherna som har varit där de senaste åren, kan man inte säga.
Nej.
Men jag vill säga en till sak om en svensk här. Som, det är inget nytt den här off-seasonen. Men hans nya kontrakt börjar väl visserligen gälla den här säsongen, och det är Rasmus Andersson då, som skrev på en ganska kraftig förlängning, var det 6 års kontrakt för $4.5 million i januari, tror jag. Och det var en liten skräll då. Mm. Men han får ju ännu större ansvar nu när alla de här Brody och Hamrick och gänget har försvunnit. Jag tror att Andersson blir första back till höger, och snart kanske han blir första back i laget, för jag menar Giordano, han är väl 37-38 år nu. Så att Andersson tror jag, det var därför jag hade med honom faktiskt när vi i våras tog ut våra trupper. Redan då tog vi ut en OS-trupp till Sverige 2022, om det nu blir ett OS då.
Ja, vad fan. Sköt inte upp det också.
Nej, det ska jag inte göra. Men min skäll i det svenska laget var att jag tänkte, alltså det är kanske lite överdrivet, men jag ville ha en liten skräll och då tog jag med Rasmus Andersson i en enorm svensk backkonkurrens. Men,
ja, men han är jag, inte helt fel. Jag tror att han är redo för det större ansvaret. Du har ju faktiskt varit ute på Twitter med Garpen och propagerat för Rasmus Andersson och fått svaret, är du hans agent?
Ja, nu ser jag. Ja, då är du också med i den båten.
Ja, som sagt, konkurrensen på de platserna är ju stor. Men han är definitivt ett alternativ för Beijing.
Precis, för jag tycker han känns otroligt rörlig, otroligt smart back och duktig i båda delar av isen. Så att rightare är man dessutom. Så att, jag gillar honom.
Men nu ska det handla om Calgary mer som helhet. Ja. Och det är lite som du säger, man har ju trott på dem många år i rad. Och de sviker alltid i avgörande ögonblick. Och tills de kan bevisa motsatsen. Så det ser helt okej ut på pappret. Det ser väldigt bra ut på pappret till och med. Mm. Men de behöver visa att de kan ta ett steg till. Och få Johnny Gaudreau kommer man ju tillbaka till. Att han alltid tappar när det blir slutspel och det blir trångt och ont om tid och så.
Precis, alltså de har ju ingen riktig go-to-guy som man vet levererar när det behövs.
Nej.
För det har ju verkligen inte Gaudreau gjort och det har väl inte Monahan gjort i så stor utsträckning heller. Men så det har varit snack faktiskt om att man ska trada Gaudreau, men det har man inte gjort. Och det är ju bra tycker jag att man inte har gjort det, för att man kommer inte få en go-to-guy för Gaudreau heller. Man får ju förmodligen en kvantitet mot kvalitet trade så att säga. Och det tror jag inte Calgary tjänar så mycket på. Så det är bara att fortsätta hoppas att Gaudreau kan bli den där hålla i handen spelaren.
Ja, nej. Vi tycker att de ser bra ut, men vi avvaktar och vill se att de kan leverera också. Ska vi säga så?
Exakt. Och som sagt, jag har alltså hoppat av Calgary hype. Jag är ingen sån där som tror att de är en riktig contender längre.
Nej. Nu kör vi igen då, Jonathan.
Ja, nu blir det långt. Långt åka genom bergen, va?
Ja, visst. Vi får köra Highway 1 i Kanada. Österut. Rakt österut genom Saskatchewan.
Den sätter jag.
Ja, just det. Ja, bra. Och sen genom Manitoba bort till Thunder Bay. Där tar vi färjan över Lake Superior.
Och vi åker båt alltså.
Trevligt. Ja, och kommer ner i Wisconsin och kör rakt genom Wisconsin tills vi kommer till Chicago.
Just det.
Där vi har ett gammalt mästerlag i Splinters. I Shattered storlag. Chicago Blackhawks. När Athletic gick igenom alla lag och deras offseason så sa de att ingen hade en worse offseason än the Blackhawks.
Oj, oj, oj.
Och det händer ju konstiga saker där, det får man ju säga. Det känns som Stan Bowman på gammalt känt manér överreagerar när det inte riktigt går som han vill. Och nu gick det ju bättre än vad det borde i det där slutspelet i alla fall.
Slog ju faktiskt ut Edmonton.
Ja, och såg helt okej. Okay. Men då så tar han ändå fram släggan och skapar till och med disharmoni i truppen genom att ta bort spelare som de som utgör kärnan blev väldigt upprörda över att de försvinner. Framförallt Corey Crawford.
Precis, och även Brandon Saad.
Ja, Saad. Precis. Saad han.
Ja. Ja, men visst, exakt. Det är en splittring där i vision. Det var ju faktiskt så att lite i skymundan här i somras, eller i försomras i alla fall, så sparkades ju presidenten i klubben, John McDonough.
Ja.
Som ju kom in i samma veva som Taves och Kane och hade stor del i framgångarna faktiskt och liksom lyfte upp Chicago som organisation till deras heydays. Men han vill ju inte liksom fortsätta den här rebuilden fullt ut, utan han kallar det för rewin istället med Taves och Kane och sådär. Men nej, Stan Bowman och gänget här, de är ju inne på att det ska rebuildas på riktigt och att det här året ska offras i princip.
Ja, vad? Men man kan ju fråga sig det där, alltså, som sagt, Taves och Kane och Duncan Keith och Seabrook som är kvar nu. Framförallt Taves har ju faktiskt luftat sitt missnöje med det som har hänt. Och man, det är en diskussion man kan ha, hur mycket ska spelare av den sorten, trotjänare, lagkaptener, sådana som betyder mycket, hur mycket ska de ha att säga till dem?
Ja, precis. Det var ju spektakulärt när Theis faktiskt öppet går ut och säger att han inte alls håller med om här och att det inte har kommunicerats tydligt till dem, den här visionen, att det liksom chockade dem att Crawford inte får vara kvar, att det chockade dem att Brandon Saad ska tradas igen.
Ja.
Men nu har de ju bytt, man kan säga att de har tagit till sig det på det viset att de gick ju faktiskt ut med ett öppet brev i Chicago sen och skrev både till fansen och till media och till alla liksom att, och till spelarna kan man säga, att nej, det här är en rebuild och det här året kommer bli tufft. Men så här, det här är Chicagos vision och vi lovar att bli mer transparenta i framtiden. Och vi kommer bli bra på sikt, typ så.
Ja, jag vet inte riktigt. Jag tror att det är klokt att ha nöjda spelare i truppen. De ska inte bestämma såklart. Men nog borde det vara bättre att kommunicera med sådana som Taves och Kane i det här fallet.
Kan det vara så att ja, nu den här filosofin nu när de har liksom gjort en pudel lite grann och sagt att de ska bli mer transparenta tyder ju inte på det. Men vissa har ju tolkat det som att det är medvetet att röra upp känslor hos Taves och Keith. Kane kanske man vill behålla, men för att liksom göra om den här revealen på riktigt och få dem att häva sina no-move-klausuler och försöka träda bort dem så att man kan liksom börja om helt från den här gamla dynastiperioden.
Ja. Ja, det är helt omöjligt. Känns ju faktiskt inte det.
Nej. Men kollar man på lagen nu som sagt då, så är det ju, ser det ju inte speciellt bra ut. Och framförallt så skruvar man på sig ganska ordentligt för målvaktssidan.
Ja, verkligen.
Det är alltså Colin Delia, Malcolm Subban och ja, kanske då Kevin Lankinen, gamla finska VM-målvakten, som är deras målvaktstrio. Och ingen har ju varit i närheten av att vara starter i NHL tidigare.
Nej, det ser ut som att där och någonstans syns det att de har gett upp den kommande säsongen.
Precis, och tänk dig det här då. Alltså, när vi pratade inför bubblan här så konstaterade vi att om man kollar på underliggande siffror så hade Chicago kanske sämsta försvarsspelet i hela NHL under grundserien. Men de räddades ju av fantastiskt målvaktpar i Elene då, som var kvar fram till februari, och Corey Crawford. Mm. Men nu är det alltså det försvarsspelet som ska räddas upp av Colin Delia och Malcolm Subban.
Ja,
det kommer släppa sin kassa.
Man undrar hur unge coachen Jeremy Colliton ser på det här. Om det för honom är en möjlighet och chans att bygga upp sitt eget Chicago Blackhawks. Eller om han tycker det är jobbigt att hamna i en grundlig rebuild. Man vet inte. Han är ju ganska ifrågasatt av fansen där. De är ju vana vid punggreppan där.
Själv vill
och tycker att det här är en alldeles för ung mes. Liksom.
Ja. Mm. Ja, men jag tror han ändå är med på det här, alltså att han vill när de anställde honom så var det för att de ville gå in i en rebuild och gå vidare från de här tre Stanley Cup-titlarna och liksom inse att Chicago kommer aldrig bli så bra igen med samma kärna, utan man måste börja om. Och man gjorde det kanske lite väl tidigt, tycker fansen och dessa spelare, men så jag tror Colliton är helt med på det.
Ja.
För de har ju, jag menar, det var det yngsta laget i slutspelet. Och visst, det blir spännande att följa andra säsongen för Kirby Dock här. Och det finns ju Adam Boqvist där och det finns en Alexander Nylander som ju... Ja, vi får se vad det blir av honom, men det finns ju Alex DeBrincat som visat stor potential. Och det finns Ian Mitchell som kom här, Dominik Kubalek som var nominerad till årets rookie. De försöker göra en favorit i repris där genom att ta över en ny schweizisk poängkung. Det var ju Kubalek för 2 år sedan och gjorde succé nu i NHL. Och nu har de tagit Pius Sutter från Schweiz. Som de hoppas ska bli en ny Kubalek.
Ja.
Så att det finns ju många spännande unga spelare i laget. Men de kommer ju inte gå till slutspel i år igen.
Nej. 2 svenska favoriter kommer dit. Som är svåra att se framför sig i Chicago, tror jag. Men det är Lukas Wallmark och Mattias Janmark. Då.
Just det. Mycket svensk mark.
Ja.
Som ska sätta ner sina bopålar i Chicago. Wallmark. Konstig sejour i Florida efter traden från Carolina. Ja, där, men... Får väl en ny start nu i Chicago och jag tror fortfarande att han kan få en fin NHL-karriär.
Mm. Men vi kanske fast i Chicago är inte i närheten av att vara någon contender på ett bra tag.
Nej, precis. Det känns som att det är inte ens, de försöker inte ens nu längre, utan tvärtom. Och det har spekulerats lite grann också att de utnyttjar den här coronasituationen, att det inte kommer vara någon publik på läktarna förmodligen och sådär, genom att ta ett riktigt sånt tankår. Att det kanske är läge helt enkelt att göra den här rebuilden fullt ut nu.
Ja, men då åker vi vidare då.
Ja.
Mot en desto större contender kommande året och säkert något år till.
Ja, som ni hör här så låter det nästan som att Bjurman står 5 meter från micken. Det gör han inte. Jag vet inte riktigt varför Bjurits ljud försvagas ibland, men ja, försökt rätta till lite grann i redigeringen, inte blivit superbra. Vi får kolla upp det här till kommande avsnitt. Hoppas ni är lite överseende med det i alla fall.
Så vi kör Interstate 80 rakt västerut från Chicago genom majsfälten i Iowa och Nebraska och kommer till slut ner till Klippiga bergens fot i Denver. Där vi har Colorado Avalanche.
Ja, precis. Där snackar vi contender.
Ja, det gör vi verkligen. Där står fönstret just nu vidöppet. De ska vinna.
Precis, exakt. Men jag tror, ja, visst, de ska vinna nu, men samtidigt tror jag att de har en 5-årsperiod framför sig minst. Där,
som ja, jag menar det inte just att de ska i år. De befinner sig, det Tampa befinner sig ett par år och kommer att göra ett tag.
Precis, de är precis i inledningen av sin absoluta prime här.
Ja.
Och jag tycker Josekic har agerat väldigt bra igen. Alltså jag börjar få lite så här, Steve Eisenman-vibba för honom.
Precis.
Att jag tycker han är en general manager som nästan gör allting rätt. Och det sa jag inte när de gjorde en historiskt dålig säsong 2017 där, när de var Detroit-dåliga. Men sen dess har de ju verkligen gasat uppåt. Och jag måste ge cred nu i efterhand till Sakic för att han behöll coachen där trots usel start. Och liksom trott på det långsiktigt. Och det har verkligen gett frukt.
Ja, Jared Bednar. Ja.
Precis.
Ja, just det. Ja, och det ser ut som bra ingrepp nu också. De är ju ledsna där också att tappa Sadorov. Men rent hockeymässigt är det ingen jätteförlust när man har dem. De har.
Ja, men de tradar ju bort honom mot Brandon Saad just. Och jag tycker ju Saad är en bättre spelare. De är i olika positioner. De får in en forward jämfört med en back. Men backsidan är ju fantastiskt bra. För de har ju uppgraderat från Sadorov till Devon Taves. Då, som de fick
precis.
Från Islanders i en trade.
Ja, det är ett av de bättre namnen som någon har tradat till sig.
Precis, mot två andra runda val. Det har de absolut råd att offra. Taves är ju bättre än Sadorov, det är ju bara att konstatera. Jag tycker Taves är en väldigt bra som andra backparskille. Jag tycker det är smart liksom. De behövde inte gå efter en Pietrangelo. Jag tyckte inte heller att de behövde gå efter en Taylor Hall som det snackades om, även om de hade löneutrymme. För att Taves passar perfekt i den rollen. De har redan en fantastisk PP-back i Cale Makar. De har Sam Girardi. Jag säger alltid Girardi. Det är ju en helt annan spelare som inte är alls lika rörlig som Sam Girard. Ja, men backsidan är bra, de har ju Bowen Byram på gång och så vidare.
Ja, jag tror jag skulle just säga det, om han också tar ett steg till och kommer upp i sin fulla potential, då har de ju ett fruktansvärt artilleri av unga superbackar.
Exakt, det är helt otroligt. De har till och med en till i Connor Timmins som också är hypad, så att det är ju snack om att de har byggt upp en fantastisk backsida, måste man säga för Joe Sakic. Och så Brandon Saad, jag tycker han passar väldigt bra i Colorado också. För att de har ju redan ett fantastiskt första PP. De behöver inte få in en till pjäs till sitt PP. Däremot ytterligare spetsa till sin middle six, sin bredd. Liksom. För Brandon Saad, han är ju ingen PP-spelare. Han gjorde 21 mål för säsongen, vilket är en bra siffra. Men bara ett i powerplay. Så han är ju perfekt för en och van vid att spela en andra eller tredje kedja och bidra på det viset.
Ja.
Så jag tror han kommer passa in perfekt i Colorados hierarki.
Ja, och sen alltså framåt, de har ju flera kedjor som är riktigt svinbra, men den första då med Landeskog, McKinnon, Rantanen, har vi ju sett, det är en elit. De tävlar ju med Boston där, de bästa första kedjorna, och Tampa.
Ja, ja, så är det.
Och sen Burra och Kadri och nu Saad, det kryllar ju av rätt sorts spelare här.
Precis, och apropå Sakic göra bra trader, så Burakovsky var ju en enorm succé. Får han relativt billigt från Washington, där han aldrig riktigt hittade en roll. Och så exploderar han ju faktiskt i Colorado den här säsongen. Gör ju över 50 poäng i en förkortad säsong i en andra kedjeroll.
Jag säger redan nu, det blir Colorado och Washington i final.
Oj, Washington i final. Det blir Henke Lundqvist, ja.
Ja, han ska spela final.
Ja. Ja, men absolut. Jag tycker att Colorado är nog the team to beat i hela NHL, skulle jag säga. Jag säger att de har det bästa laget på pappret inför kommande säsong.
Ja, det har de. Mm. Ja, inte mycket mer att säga om det än att sätta sig i bilen igen och köra sett till den här resan vi är ute på, ganska kort resa, men ändå 10-12 timmar någonting, rakt söderut och lite österut, och så kommer vi till vårt gamla ställe Dallas.
Ja, just det, till finallaget där.
Ja, och laget som slog ut Colorado.
Just det, så var det faktiskt. Jo.
Ja, och det är ett annat, där har inte hänt särskilt mycket. Det är Jan Marco Perry som har försvunnit, och det enda som har kommit in är Mark Pysyk.
Ja, jag brukar säga Pysyk, men det är sånt där
Pysyk. Pysyk. Du håller på med lite Pysyk.
Ja, precis. Som ju faktiskt, han är ju liksom defensiv back, men han fick ju spela forward en hel del när Quenneville kom till Florida. Ja. Nej, men framförallt har det handlat väldigt mycket om skador här efter finalserien, och operationer för Tyler Seguin och för Ben Bishop, och båda de blir ju borta till långt in på våren, kanske till april.
Ja, men det är ändå i princip en intakt trupp som tog sig till final och imponerade väldigt. Och i och med att Bishop jämt är skadad och nu opererad också, så är det ju desto viktigare att de lyckades resigna Kurobin, som var en av solskenshistorierna i slutspelet.
Precis, och apropå skador så visade det sig att han hade ju någon... Jag undrar om han fick operera armen också efter finalen faktiskt. Han var inte helt frisk han heller. Och ändå spelade han så pass bra. Men visst, han är lite coolt och lite ovanligt att man skriver sitt karriärs bästa kontrakt när man är 34 bast.
Ja, men det är helt... det förtjänar han efter det där slutspelet.
Precis, ja, absolut. Det hade ju blivit lite huggsexa om honom om han hade nått öppna marknaden. Men han fick ju då, vad var det, nästan 3,5 miljoner dollar för ett treårskontrakt.
Ja.
Och viktigt då, som sagt, som du säger, att de har en stark duo i och med att Bishop alltid är borta, och nu är borta igen.
Ja.
Så det är ju precis, det är typ samma lag som ska försöka göra det ännu bättre nästa säsong och vinna hela skiten.
Ja, det finns inte så mycket mer att säga om det än att de också hör ju till contenderserna också nu.
Ja, precis. Men jag dömde ut Dallas där inför slutspelet, och det var ju dumt. Men jag tror inte de går till final igen, det tror jag inte.
Nej, ingen ny final mellan Dallas och Tampa.
Nej, inte för det ena laget i alla fall.
Nej, just det. Ja, nej, men det är ju svårt att komma tillbaks. Det kan ju bli liksom rekyler. Det ser vi ju hur få som kommer tillbaks till final.
Precis, alltså, men till exempel det dröjde 5 år till från att Tampa gick till final efter att ha varit 2015. Det kändes ju som starten på deras era liksom. Men det tog lång tid för dem att komma tillbaks dit. Och för Nashville, när de var i final 2017, tänkte man att nästa år då vinner de alltihopa. Men de har ju inte varit nära sedan dess.
Nej, exakt. Men och de har ju också haft i princip intakta lag. Men jag tror att de kommer att vara bra. De kommer att vara med och långt in i slutspelen. Det törs jag påstå.
Ja, det säger jag inte emot.
Nej. Ja, lång resa igen du. Ja.
Nu kör vi ska sitta i karantän.
Ja, en gång till. Tänk om vi var smarta och tog alla kanadensiska lag på. Men det är vi inte. Vi kör rakt upp från Dallas genom The Dakotas. Förbi Fargo och Grand Forks, korsa gränsen så vi kommer rakt upp till Winnipeg.
Ja.
Du och jag kunde ha varit när pandemin bröt. Det ryser man fortfarande över den tanken.
Ja, just det. Det var ju faktiskt sant. Vi hade ju planer på det. Tänk om då hade vi suttit i Winnipeg fortfarande, höll på sig.
Ja, förmodligen. Ja. Ja, och sen Highway 15 därifrån västerut och kommer till Edmonton.
Ja.
Edmonton Oilers. Som, det ser väl okej ut om man ser till off-season här. De har ju det problemet att de har svårt att locka till sig free agents. Det är en annan generation nu som är mer picky med vad de vill vara och bo. Och Edmonton är ju, det blir inte mer längre ut på vintervischan än Edmonton.
Ja, nej, Winnipeg. Det är Winnipeg. Ja, det är de två som konkurrerar om det, kan man säga. Men de har ju en X-faktor som gör att de kan locka till sig lite spel i alla fall. Och det finns ju ett sånt fall i den här off-seasonen, och det var ju faktiskt att Tyson Barry fick ett samtal av Conor McDavid som sa att vill du komma till Edmonton och spela första PP med mig?
Ja.
Och då tog det inte många minuter så han skrev på kontrakt.
Nej, precis. Nej, det är såklart. Har man världens bästa spelare som jag har haft i tidigare decennier också, så hjälper det.
Exakt. Så Barry skrev alltså på för 3,75 på ett ettårskontrakt. Det är ju otroligt billigt för en offensivt skicklig PP-back som ju visserligen var en flopp i Toronto, men de senaste fem åren, om man ser den senaste femårsperioden, så är han topp 10 i poängligan bland backar. Så han är ju ganska en pålitlig poängproducent med en man med på banan i alla fall.
Ja. Så fick de Kyle Turris också, det är väl bra, men deras problem kvarstår ju vad heter han? Dave Tippett.
Ja, coachen.
Och sa själv efter säsongen att det är för obalanserat. Två spelare är på tok för viktiga. De är ju bra att ha, men de behöver mer balans i lagen. De behöver fler som de kan luta sig mot än McDavid och Neon Leon.
Precis, för trots att de har världens bästa spelare i laget och dessutom NHLs MVP gångna säsongen, det var ju Dreisaitl som fick Hart Trophy och var den enda spelaren som gjorde över 100 poäng. Mm. Så åker de ut mot detta Chicago-lag som vi precis har pratat om. På hemmaplan, i bubblan.
Ja.
Det är ju ett fiasko. Och det är ju, som du säger, det är fortfarande ändå snarlikt lag som de ställer upp med igen. Minus Oskar Klefbom som är långtidsskadad.
Ja visst, han måste operera en axel och kommer att bli borta. Kan missa hela säsongen.
Alltså det verkar ju allvarligt. Det verkar ju som att han har någon slags kroniskt problem med axeln som är svårt att rätta till. Vilket är otroligt tråkigt.
Axlarna är ju bedrövligt hemska att få problem med. Ja. Även civilt. Jag har en axel som gjorde illa för många år sedan. Och som de sa då, det här kan komma tillbaks. Även om det blir bra nu så kan om flera år. Och det, då och då så gör det också. För att nu jämföra mig själv med Oskar Klefbom. Det var inte meningen.
Bjuder biff liksom. NHL-ikonen.
Ja, ta det lugnt nu.
Ja.
Det är besvärligt. Sen är det ju besvärligt. De var ju verkligen ute efter en målvakt också. Men det slutade med att de fick resigna Mike Smith.
Ja, det känns ju faktiskt som en av hela off-seasonens stora floppa tycker jag. Att Edmonton får nöja sig med det igen. Mikko Koskinen och en ännu äldre Mike Smith. Han fyller snart 40.
Ja, i synnerhet med tanke på hur många målvakter som fanns ute på marknaden.
Ja, det fanns ju många bättre alternativ. Och Smith, han fick väl ändå $2 miljoner i lön eller sånt där. Han är inte ens värd det. Liksom.
Ja.
Jag tyckte det var konstigt av Ken Holland. Faktiskt, han har lyckats få tillbaks Jesse Puljärvi i alla fall. Vi får se om det någonsin blir någonting av honom. Men han har haft en fin stint här i Finland och byggt upp självförtroende igen.
Ja, men dåligt av konstigt av Ken Holland. De var ju ryckte i flera månader, men det gick ju inte. Det var ingen som ville riktigt.
Nej, då, precis. Jag tror inte så mycket på det här Oilers-laget faktiskt. Jag tror det blir liknande som förra säsongen. Det spelar inte så stor roll om McDavid och Dreisaitl gör 100 poäng var om resten av laget är för obalanserat. Och dessutom Oskar Klefbom blir borta hela säsongen. Som jag anser är deras bästa back.
Ja, det är han. Ja, nej, lite besvärligt är det.
Ja.
Och det är ju väldigt tråkigt att så mycket av McDavids, framförallt och Prime, liksom försvinner i det här. Att de har fastnat mitt i steget.
Mm. Men det är otroligt, han är alltså 23 bast fortfarande. Han är inte mer än 23 bast.
Nej, det är anmärkningsvärt förstås.
Ja. Men nu är jag inne på att vi ska hoppa bilen igen och köra mot värmen.
Ja visst. Återigen kör vi ner Calgary, till Calgary, korsar gränsen där vi är Montana. Och så är det 15 hela raka vägen ner förbi allting. Och så kommer man fram till Los Angeles.
Ja.
En lång, lång, lång resa, men vi är tillbaka där vi startade. Fast nu är vi i downtown LA, där vi har Los Angeles Kings. Och jag vet inte varför det känns just med dem, men det känns otroligt länge sedan man såg dem spela hockey. Och det är det ju också.
Ja, exakt. Ja, det är ju egentligen lika länge sedan som med till exempel Anaheim. Men...
Ja, men det känns ändå mer, av någon anledning så känns det som de har varit borta längst. Att det har varit tyst i Staples Center så länge. För de var ju långt, långt ifrån slutspel och det kommer de att vara ytterligare ett tag. De har ju inget riktigt sånt slutspelslag nu, men de har ju en ljus framtid ändå. Det är så mycket jag har förstått att det finns väldigt mycket ung talang på väg upp.
Precis, de har kanske NHLs bredast om inte annat prospect pool. Och den spetsades ju till lite ytterligare här vid draften när de fick drafta tvåa och ta Quinton Byfield som man hoppas och tror är deras nya franchise center efter Anze Kopitar.
Ja.
Och sen finns det ju mycket svenska prospects där som är spännande i Samuel Fagemo, Carl Grundström och så nu dessutom Lias Andersson.
Och Björnfot, va?
Och Björnfot, ja, som ju kommer med ordinarie kommande säsong.
Ja.
Och så har de med Adrian Kempe som inte är lastgammal heller, född 96 igen väl.
Precis. Ja, nej, det ser väl intressant ut på sikt, men det kommer att ta ett tag, känns det som, innan det är dags att skörda frukterna.
Precis, alltså det är så pass bra namn så jag vet inte om det blir för nördigt, men det går ju att droppa andra talanger de har på gång i Alex Turcotte som de tog fyra i draften förra året och så Arthur Kalliev som har öst in mål i OHL och Rasmus Kuppare, finländaren, och så Gabe Villardi som kom in, ja, har haft mycket skadeproblem men kom in i slutet av förra säsongen. Det känns ju länge sedan som sagt då, men de sista matcherna innan breaket kom så gjorde han lite, han fick lite små genombrott där, tycker jag. Så det är en väldigt spännande spelare på sikt för Kings också.
Ja.
Ja, men 2023 kanske Kings på riktigt är med i slutspelen.
Ja, det är lite konstigt att Kalifornien överhuvudtaget är så på dekis efter att ha varit liksom elit så länge. Det var en bortaresa nästan alla såg fram emot med gruvade sig för den svängen i Kalifornien. Ducks, Kings, Sharks.
Där var det tre raka torsk.
Ja, för många, ja. Men nu är det nästan tvärtom. Men...
Ja, nu är det tre raka lätta. Det är 6 poäng.
Ja, men det säger så mycket om cyklerna i den här ligan och hur man måste gå ner i nästan alltid måste gå ner i källan innan man kan se solen igen.
Ja, precis. Men nu måste man säga att Kings har lyckats jobba bort nästan alla de här långa, jobbiga kontrakten som man belönade sina gamla hjältar med. Ja. Visst, Jonathan Quick är kvar, Jeff Carter är kvar, Drew Doughty och Kopitar är ju kvar och fortfarande bra. Liksom. Så de har man inte ens försökt bli av med naturligtvis. Men...
Ja. Du, kan du sjunga lite om LA nu? För jag ska gå hem och ta kaffe. Ja.
Alltså, okej. Okay. Det är dags för kaffebreket, ja.
Ja, sjung Frank Sinatras LA is my lady.
Ja, det går inte.
Nej. Nej, jag går hämta kaffe.
Nej, vi får se vad det blir. Nej, ta första låt jag kommer på då. It's my life when it's now or never. I ain't gonna live forever. Ni hör eldkastarna. I just wanna live while I'm alive. Dun, dun, it's my life.
Nej, men fy fan. Vad är det jag hör?
Ja, det var en fruktansvärd cover dessutom.
Ja, jag vill inte... Det här hände inte.
Okej, det här drar vi ett streck över. Det är nästan så att det får klippas bort.
Ja, nej, det måste vara kvar.
Vi får se om vi har några lyssnare kvar bara.
Ja, precis. Okej, en lång... bilresa igen, upp genom Klippiga bergen, Nebraska, Iowa, hela konkarongen. Så kommer vi till Des Moines, då tar vi norrut och tar oss till St. Paul och Minneapolis. Och där har vi Minnesota Wild.
Vi fick åka igenom många Trump-stater.
Ja, precis.
Vi hamnar i Biden-stat, va? Minnesota tror jag landar i Biden till slut.
Ja, den vann. Mm.
Ja, Minnesota... Det här laget som du alltid tycker är lite mossgröna, både på isen och på alla sätt, höll jag på att säga.
Ja.
The State of Hockey.
Ja, där håller Billy G på och försöker skapa sig sitt eget lag. Han är inne i en rebuild, kan man inte säga, men omgörning eller renovering.
Ja.
Han gör sig av med trotjänare som Erik Stahl och Devin
Dubnyk. Mikko Koivu.
Ja, Mikko Koivu inte minst.
Och som du säger, Devin Dubnyk också.
Ja, istället tar han in målvaktssidan där har ju varit problem nu med att Dubnyk har varit så faktiskt klen sista åren. Ja. Men kommer Cam Talbot istället och han känns inte som första målet är han ju, men inte någon av de stora första målet.
Ja, det känns ändå som att han kommer göra det ganska bra. Han kommer från en fin säsong i Calgary där han fick vara första keeper i slutspelet. Men han är ju lite smyggammal som vi varit inne på tidigare. Han är ju 87.
Smyggammal är kul.
Han är ju 2 år äldre än till exempel Braden Holtby. Som ju känns som mer av en veteran än vad Talbot är. Men har man så bra backar, man valde att skriva nytt fett kontrakt med Jonas Brodin och man har än så länge inte tradat Matt Dumba utan man har kvar sin topp 4. Det som är Minnesota Wild trots allt, det är ju det som gör att de ändå ofta tar sig till slutspel, det är att de har så pass bra backar och då kanske man inte måste ha en riktig superkeeper utan det kanske räcker med Talbot och Alex Stalock där och som är AHLs faktiskt bästa målvakt för säsongen, Kaapo Kekkonen.
Ja, men det är något som inte känns som det ska i alla fall. Det behövs något. Varför blir det alla några stjärnor i Minnesota?
Ja, men det kommer nu. Det är det jag ska komma fram till. De har gjort, det är liksom, man pratar ju inte om det som ett nyförvärv nu, för det hände ju i våras någon gång. Men de har kanske, efter Hall och Peter Angelo och någon till där, Krug och sådär, så har de kanske mest intressanta nyförvärvet har Minnesota gjort inför kommande säsong. Och det är ju Kirill Kaprizov från KHL.
Okej.
Skyttekung i KHL 2 år i rad. Över 30 mål båda säsongerna. Han var skyttekung när OAR vann OS-guld 2018. Och de har ju fått vänta länge på att det är ju faktiskt Minnesota som har draftat honom. De tog ju honom 2015. Så de har fått vänta i 5 år på att han ska komma över till NHL. Men han var ju med i bubblan faktiskt för Minnesota. För att liksom, han kunde ju inte spela naturligtvis. För det var ju inte tillåten att göra. Men han ville liksom akklimatisera sig lite till Nordamerika med lagkamraterna, med engelskan. Komma in i den nordamerikanska kulturen. Ja. Så att det inte skulle vara en chockstart för dem nu när väl kommande säsong inleds. Så att Kaprizov blir otroligt spännande och det är ju den stora stjärnan nu i Minnesota.
Ja, då är det en intressant joker. Får jag ge dig. Ja.
Precis, ihop med Kevin Fiala. Jag ska inte säga, jag säger väl att han är Fiala bra igen då.
Ja, det måste du säga.
Ja, som ju faktiskt är Paul Fentons enda riktigt bra trade. Han fick ju honom för Mikael Granlund. Han vann ju interna poängligen i fjol i Minnesota med 54 poäng i en förkortad säsong. Så 54 poäng på 64 matcher tror jag blev för Fiala. Och det är ju riktigt bra. Så att på sikt så tror jag faktiskt att Minnesota kan bli ganska sevärda. Så de blir inte så grönmossiga som du tycker de har varit länge, utan Kaprizov, Fiala, de gjorde ju en otroligt fynd i draft genom att få Marco Rossi med 9:e valet. Det är många som höll honom som den kanske 3:e, 4:e bästa spelaren i draften, och det är ju center, det är ju det de verkligen behöver, en riktig första center. Och inte i år kommer inte Marco Rossi vara det, men kanske nästa eller nästnästa år så har de en otroligt spännande första kedja tror jag, med Kaprizov, Rossi och Fiala.
Ja. Ja, Fiala fick ju ett... Det blev riktigt bra för honom att komma till Minnesota.
Mm, mm. Och så de där backarna då. Så har de ju... Garin har ju tagit lite gamla Pittsburgh-spelare till sig också. Det är ju, de är ju inte i en liksom ung ålder, så det går ju lite stick i stäv med den här generationsväxlingen. Men Nick Bonino till exempel. Och så då hemmasonen. Han har ju vunnit pris som Minnesotas bästa unga spelare en gång i tiden. Nick Bjugstad som ju hoppas få fart på karriären i Minnesota.
Ja, du tror lite på Minnesota, hör man ju här.
Ja, men du vet ju att du brukar säga att det är mitt lag i väst.
Ja,
att jag alltid har ett gott öga till dem, och det låter väl så nu också. Jag tror inte liksom absolut ingen contender, men det kan bli slutspel igen. Och på några års sikt så tycker jag att Minnesota börjar modelleras om lite grann till ett sevärt lag och inte bara det här hårda, jobbiga laget att möta, utan det är en annan typ av Minnesota som börjar ta form här, lite grann som New Jersey har gått från Lou Lamoriello's New Jersey till det här helt andra typen av New Jersey som Ray Shero byggde upp.
Ja, jag hoppas du har rätt, för det har varit för anonymt för mig för länge, för de har varit lika tråkiga som sin tröja.
Ja, den som alltså, det här är vår största beef numera. Att jag alltså tycker att Minnesotas hemmatröja är en av de absolut snyggaste.
Ja, då har vi verkligen olika estetiska...
Logotypen och detaljerna i logotypen, alltså betydelsen av dem och så vidare, tycker jag är... Nej, det är 4+.
Ja, ja, det är nästan lika hemskt som att du, vad du nyss satt och sjöng.
Okej. Okej, ja. Nej, jag får inte högt betyg för den här podden, inte.
Jo, du är kung.
Okay. Ja, jag vet att många lyssnare inte alls håller med om Minnesota. Jag har tagit den debatten många gånger och jag sitter själv här och försöker.
Det är bra att du har egna åsikter och står.
Ja, det är åtminstone så.
Ja, ska vi åka igen då?
Ja, nu åker vi.
Och då åker vi rakt söderut, eller sydost, och kommer, apropå Trump-stater som du just sa, så hamnar vi i södern. Vi åker genom Indiana och Kentucky och kommer till slut till Nashville, Tennessee.
Ja, vi får nästan börja med att ta en liten lite korv och lite ribs och så där på Martin's Barbecue.
Ja, jag var ju faktiskt där här en veckan på debatt mellan Trump och Biden. Det var sista debatten. Ja, och det var ju konstigt att vara i Nashville. Jag gick förbi Bridgestone Arena som låg öde och har gjort länge. Det underligaste var att jag gick rakt in i Nashvilles, i Predators andre PM-man, Nick som han heter.
Jaha.
Som sa bara, what the hell are you doing here?
Ja. Nu fick vi på dig bara med Bill Forsberg och NHL-bloggen.
Ja, precis. Jag fick förklara. Han var mycket förbryllad över att jag skulle göra val. Men då hann jag med Martin's Barbecue, är bara öppet på helgerna just nu på grund av pandemin. Även Nashville ligger liksom lite i träda. Ja. Men jag hann dit på fredag förmiddag som det var den veckan och åt min barbecue.
Ja, men så trevligt. Alltid 5+.
Ja, absolut. Och det var ju, man kunde sitta i trädgården där och liksom, vid den där baren. Ja, underbart.
Ja, det är fantastiskt.
Ja.
Det är fantastiskt.
Mm. Men... ja, de har haft ett fantastiskt hockeylag i flera år också. Men ja, min känsla just nu är att det trendar lite åt fel håll i Music City. Framförallt nu tror jag för att Poyle, general manager, hade nog tänkt sig att knyta till sig en större spelare än han lyckades med den här gången. Jag tror att han var väldigt ute efter Taylor Hall.
Ja, de har ju öppnat upp massa löneutrymme. De har ju 13 miljoner i löneutrymme just nu, as we speak.
Ja.
Så, och det har fortfarande inte riktigt hänt något markant där i Nashville. Det kan fortfarande hända naturligtvis. Det finns en Mike Hoffman kvar på marknaden till exempel, som Nashville sägs vara intresserad av, men ännu inte.
Ja, det är väl bara att hugga till.
Ja, men samtidigt så pratas det lite om att det kan komma en trade, att de kanske utnyttjar läget som Tampa är i, som Vegas till viss del kanske fortfarande är i, att man, ja, men att man hämtar en Alex Killorn från Tampa. Nu kanske inte det är tillräckligt bra, visserligen. Eller en Jonathan Marchessault från Vegas. Men man kommer ju utnyttja det här löneutrymmet man har på något sätt i alla fall. Och värva något bra namn. För att Nashville är fortfarande i sin prime. Det här laget, de kan inte offra ett elitår från Roman Josi eller Filip Forsberg och så vidare. Med att inte spendera till lönetaket. Även om det är pandemitider, så att självklart kommer de utnyttja det där utrymmet, ja. Och de har ju skaffat det av en anledning.
Ja, Stamkos i Nashville.
Ja, vem vet. Nej, men alltså något stort kommer hända i Nashville som vi kommer prata om när vi verkligen previewar nästa säsong, det tror jag.
Ja, säkert. Och då, därför är det svårt att det har du rätt i. Det, just nu så är det inte så... det saknas en pusselbit här, helt enkelt.
Verkligen, för de har ju mest tappat spelare. De har ju tappat, de flänger inte med Mikael Granlund och de har släppt Craig Smith till Boston och de har tradat bort Nick Bonino och Austin Watson har de tradat bort också. Och Cal Turris försvann.
Det är mycket liksom spelare från en som har varit med och utgjort kärna i flera år. Framförallt Turris och Bonino och Craig Smith tycker jag det känns som.
Mm. Och sen är det ju så att förra säsongen var ju ett steg bakåt igen för Ryan Johansson. Faktiskt vill jag understryka också för Victor Arvidsson som inte alls kom upp i samma nivå i fjol. Så där finns det ju i alla fall sparkapital. Alltså, kommer de igång igen? Så jag menar, det är ju ett bra lag det här. Alltså. och addera någon pusselbit, riktigt vass pusselbit till, så tycker man ju att det här Nashville-laget ska kunna vinna hela Stanley Cup. Alltså de ska vara med där och slåss om det i alla fall. På ett mycket tydligare sätt än de var i fjol. Eller i somras då, när de åkte ut mot Arizona i bubblan.
Ja, I agree. Vad tror du om... Det är väl så att Jussi Saros nu måste ta över efter Pekka. Även om Pekka är kvar så blir Saros mer och mer uttagad första målet, eller hur?
Ja, det blir han. Så de hoppas ju naturligtvis på honom. Men tycker jag att det var ett litet... vad ska man säga... inte en kniv i ryggen, nej, men en liten fingervisning om att man inte har fullt förtroende för Saros i alla fall genom att drafta Askarov, den här ryska unge målakten som gick först i draften redan som 12 var det väl, till Nashville. Mm. Det signalerar, så tar man en målakt som 12 i draften, då gör man det för att det är, han ska bli vår första målvakt i framtiden.
Men han är en supertalang också.
Han är ju verkligen en supertalang, så jag tror han kommer bli Nashvilles första keeper om 2, 3, 4 år. Men det visar ju att man inte har fullt förtroende för Saros heller. För skulle man tro att han är deras kommande... Han är ju fortfarande ung. Skulle man ha fullt förtroende för honom, då skulle man inte ha draftat Askarov så tidigt.
Nej. Mm. Ja. Sen har jag ett frågetecken för John Hines, coachen. Han har mycket bevisat för mig. Han.
Ja, som lidade Filip Forsberg i 11 minuter i vissa matcher. Och,
ja.
Alltså, medan... Austin Watson som han har tradat bort nu, han fick 16 minuter liksom, samma match.
Ja, ja, det där är liksom väldigt underligt hanterande av materialet han har att jobba med.
Ja, det ska ju gå ut och få, precis, det måste ju gå och få ut mycket mer när man har det artilleriet.
Vet du vem jag tycker skulle passa som suverän coach där?
Alltså jag är suverän, jag säger att han skulle passa galant.
Ja, i och för sig också. Men jag tänker på Bruce Boudreau. Han känns som
en
Nashville-man. Han skulle bli älskad i Nashville. Precis, både spelarna och fansen.
Exakt. Han har ju en offensiv, ett offensivt tänk också. Han är ju inte rädd för att spela sina bästa spelare rejält.
Jag ska ringa till Poyle och säga för fan sparka Heinz, ta in Bruce.
Ja, jag håller helt med. Det är en betydligt mer passande coach.
Ja. Ja, då är vi överens om det.
Ja, det var bra.
Nu sätter vi oss i bilen och gör en mycket extremt kort, den kanske kortaste resan på hela den här turen. Ja. Mellan Nashville och St. Louis. Jag åkte i motsatt riktning så sent som vid nyår slutet av januari. Efter All-Star i St. Louis. Jag körde till Nashville för att se Predators Maple Leafs. Det var en mycket trevlig resa med vänner från Toronto.
Jaha.
Hade en legendarisk kväll på Tootsies faktiskt.
Alltså, var det Chris Johnston eller Seisberg med eller sånt?
Ja. Ja, jag körde Seisberg i min bil och ja, Chris Frögel. Men vi sågs där.
Ja,
jävlar, så det började med middag på Martins barbecue och sen var det Broadway.
Oj, ja, det är ju 6 plus.
Ja,
det är Glenn i scenbetyget.
Ja.
Ja. Nej, men St. Louis.
Yes, och det stora där är att de har bytt första back, eller vad man ska kalla det. Mångårige kaptenen Pietrangelo försvinner, men ersätts då av Torrey Krug, en av deras fiender i finalen 2019.
Ja, precis. Han som ju blev vansinnig på Robert Thomas och skulle köra bland de mest radikala open ice-tacklingar man har sett när han tog sats från 40 meter. Liksom. Mm. Men nu är han i St. Louis helt plötsligt.
Mm. Ja, men det är ju inte något riktigt, alltså det är inget byte rakt av som befäster Blues backbesättningar. Torrey Krug är inte lika bra som Pietrangelo.
Nej, Krug är ju en renodlad offensiv back och inte minst PP-back. Jag tycker att han är en av NHLs absolut bästa PP-backar, men det är ju ingen första back defensivt som Pietrangelo var.
Nej.
Nu har de ju Parayko. Ja, det pratas ju om att Parayko blir ny första back på riktigt nu, att han befordras, och det tycker jag han är värd. Jag hyser höga tankar om Parayko. Jag tror han kommer göra väldigt bra i en utökad roll. Mm. Och så blir Krug ny liksom tydlig första back i PP då. Men visst, det är ju ett slag att tappa Alex Pietrangelo. Det är ändå lagkaptenen när de som lyfter Stanley Cup-bucklan först av alla. Det är som får så otroligt stort förtroende i alla spelformer.
Ja, i övrigt då så är det väl... de fick Kyle Clifford också. Men det ser ju bra, det ser ut som i princip finallaget. Men Men de lämnade en del i övrigt önska under sitt framträdande i Edmonton.
Ja, då var ju Jordan Binnington plötsligt en AHL-målvakt igen.
Ja, det är väl det som verkligen borde oroa där. Han kanske bara var en flash in the pan.
Ja, vem vet, för det var inget bra intryck han gjorde där. Och nu får han ännu större förtroende förmodligen och kommer att spela ännu mer matcher kommande säsong, för att man har ju tradat bort Jake Allen till Montreal och så befordrar man hans gamla AHL-kollega Ville Husso, som aldrig har spelat en NHL-match. Han är nu backup.
Okay.
Och sen så måste vi verkligen säga en sak till som jag tycker vi har glömt bort lite, att understryka. Apropå axelproblem som Klefbom har, så en som verkar ha ännu värre, det är ju faktiskt Vladimir Tarasenko, som har haft så mycket operationer och nu har han opererats igen, och det pratas om att han kan missa hela kommande säsong. Det är ett jättehårt slag för St. Louis, och att till och med kanske hans karriär är i fara, eller åtminstone kommer han aldrig kunna bli samma spelare igen.
Nej, ja, det är väldigt tråkigt. Mm. Och slag som du säger, verkligen.
Så det försämrar ju St. Louis utsikter. Men det, alltså, sätter man upp honom på long time injured reserve, precis som man förmodligen kommer göra med Alexander Sten, tråkigt nog, för han har också skadeproblem, så öppnas det ju en hel del löneutrymme. Och då pratas det om Mike Hoffman.
Ja, det är ju intressant i så fall. Det är lite speciellt att en så lysande spelare är kvar.
Ja, precis, att han fortfarande inte har skrivit på någonstans. Men jag läste någon artikel med LeBrun nyligen om Hoffman, och han verkar verkligen ha is i magen och verkligen leta den bästa situationen när några lag blir desperata till slut.
Ja, varför inte? Han kommer ju få ett fint kontrakt också.
Ja. Jag kan nämna en till spelare som jag tror, som jag tycker är bortglömd, den talang de har, som jag tror kan bli St. Louis interna poängliga vinnare. Kanske inte kommande säsong, för så stort genombrott tror jag inte han får nu, men om 2-3 år, om man får hålla sig skadefri, för han har också haft väldigt mycket skadeproblem tidigt i sin karriär. Han heter Jordan Kyrou, och han har ju alltid varit förtjust i, från JVM och från kanadensiska juniorligan, han fullkomligt öst in poäng, och även i AHL när han varit skadefri har han varit alldeles för bra för AHL. Så att jag tror det här kan bli året när Jordan Kyrou blir ett namn på NHL-folks läppar.
Ja, ja, ja. Mm. Men det känns inte 100% i contender.
Nej, nej.
Absolut, men det var det många som kom av sig nu i det här slutspelet som behöver steppa upp igen.
Ja, precis. Jag håller ett antal lag i den västra konferensen före St. Louis.
Ja, ja. Nu kör vi Interstate 70 en bit västerut till Kansas City. Där tar vi norrut på 29, kommer upp till Omaha, Nebraska, och sen kör vi 80 hela vägen genom Klippabergen, genom Utah och norra Nevada. Kommer ner i San Francisco och vidare ner till San Jose. Men de vill inte heller spela hockey på ett bra tag.
Nej, det känns det som att det var länge sedan man såg Erik Karlsson på en hockeyrink.
Ja. Jordbävningen som har inträffat där, det är ju att Joe Thornton inte längre är high.
Nej,
eller high är han kanske, men han är inte high.
Nej, jag ursäktar min kollega här. Nej, men jag förstår. Nej, det är ju en institution. Han är ju San Jose, han har ju varit där sedan 2003. Visst, han är inte i sina heydays längre. Nej. Men det är naturligtvis ens konstigt att den största lagpappan av dem alla har bytt till Toronto.
Ja, ja, det är ju alltså hockeymässigt viss betydelse, men framförallt psykologiskt är det ju helt galet. Alltså det förändrar allting i San Jose rent psykologiskt.
Mm. Han är ju navet.
Ja, verkligen. Så där blir det ett tomrum på framförallt det sättet. Och i övrigt, ja. Det känns ju, alltså, de har ju haft tveksam på målvaktssidan länge. Martin Jones har inte riktigt levt upp till förväntningarna. Nu tar man då in Devan Dubnyk, och det känns ju inte bra.
Nej, han känns ju inte på frammarsch direkt. Väldigt svag säsong i Minnesota. Kanske han kan studsa tillbaka igen. Det var inte så länge sedan Dubnyk var en väldigt stabil målvakt under många år. Men nej, det känns ju inte stabilt med Martin Jones och Dubnyk. Alltså, underliggande siffrorna för Martin Jones senaste tiden är, ja, det är fullständig katastrof. Jag brukar ju prata om goals saved above average. Det blir som en plus minus statistik, hur många mål man man har räddat mot vad man förväntats eller hur många fler mål man har släppt in mot vad man har förväntats. Och en plus minus siffra där för Martin Jones de senaste 3 åren är minus 65. Han släppte in 65 mål fler än vad han förväntats att göra. Och det är tvåa på den listan de senaste 3 åren är Craig Anderson på minus 46. Så han är tok sist verkligen.
Ja, det är mycket underlig signing faktiskt.
Ja, alltså han fick ju det stora kontraktet efter att han varit så bra i och tagit dem till final 2016. Men sen har ju han bara... Sen går han inte att känna igen sen dess.
Nej, övrigt, alltså, det finns ju fortfarande väldigt tunga namn kvar här i San Jose. Men framförallt då Erik och Brent Burns. Och Erik ska ju bli intressant. Han har äntligen fått riktigt lång tid på sig att läka sin sargade kropp.
Ja. Ja, precis. Det, jag tror det här uppehållet var bra för många San Jose-spelare. Framförallt Erik Karlsson. För det är ett ganska ålderstiget lag det här. Och skadedrabbat. Alltså Thomas Hertel hade ju stora skadeproblem förra säsongen. Logan Couture inte minst också. Det kommer ju förhoppningsvis vara ett helt friskt San Jose. Så att de verkligen kan använda alla sina storfräsare, höll jag på att säga.
Ja, de har ju en del. Så Evander Kane glömmer man bort att han är där också.
Precis, och det finns ju sparkapital i en Timo Meier som inte var så bra förra säsongen, men som ju är en duktig målfarlig forward. Så att de har egentligen alla pusselbitar.
Kevin LeBanc också, samma sak.
Precis, och det finns ju en anledning till att Erik Karlsson var villig att stanna i San Jose. Han trodde ju att dels så fick han ett fantastiskt kontrakt naturligtvis, bäst betalt av alla backar i NHL, men han trodde ju att det var ett lag som skulle vara med och contenda i flera år framöver. Men det är samma sak där, om det inte vill sig för San Jose den här säsongen heller, om de fortsätter att vara ett bottenlag som de faktiskt var i fjol. Ja, då tror jag inte Doug Wilson blir kvar, alltså, som har suttit på den där general manager-posten hur länge som helst. Då är det ju ett fiasko trots allt att det här ålderstigna laget inte kommer någonstans och att han skrev det här stora kontraktet med Erik Karlsson. Då får han sparken.
Ja, fast jag tror faktiskt att San Jose har möjlighet att spela mycket bättre än vad de gjorde det här året. Jag tycker fortfarande att de är bäst av Kalifornien-lagen.
Ja. Ja, nej, men det håller jag med om. I dagsläget, den bästa truppen, det har ju San Jose av de tre.
Ja.
Nej, men absolut. Och så apropå att Thornton försvann så får de åtminstone tillbaks lite ledarskap i form av Patrick Marleau.
Ja, precis. Just det. Han kommer inte tillbaka. Men utan Thornton. Ja, de har bytt klubb där.
Ja. Och jag tror också att det är en signal, alltså, att Thornton faktiskt lämnar San Jose. Det säger ju lite grann om vad han tror att det blir för säsong nästa år. Alltså jag tror inte han har jättestarka känslor för att det blir... Han har större chans att vinna med Toronto.
Ja, det kanske han har. Men det vore ju ganska typiskt om San Jose går vinna när han har försvunnit.
Ja, precis. Det vore ju typiskt. Men nej.
Han kanske kommer tillbaka på trade deadline.
Ja, vem vet. Nej, men det största problemet i San Jose trots allt är väl ändå målvaktssidan. Alltså, och det problemet kvarstår. Även med Dubnyk.
Det gör det. Ja, vi lämnar dem bakom oss efter en kväll på stan där. Det kan vara mycket trevligt i San Jose.
Ja.
Jag kommer inte ihåg vad stället heter nu, men jag har ett favoritställe där, ett italienskt downtown.
Det är inte så dumt att åka upp till San Francisco heller.
Nej, det kan vi göra. Men, och det passerar vi på vägen, för nu tar vi 5:an rakt norrut. Genom,
då åker vi Golden Gate.
Ja, det... Nej, det vet jag inte om man gör.
Men om vi ska åka upp till San Francisco? Vi kanske åker via Oakland istället.
Nej, jag tror inte man... Nej, man passerar inte Golden Gate för att ta sig... Golden Gate går norr om San Francisco.
Ja, just det. Men vi ska ju till Vancouver.
Ja, fast... tar man Golden Gate kommer man ut på Vischa. Vi ska ut på Interstate 5, säger jag.
Ja, just det. Ja, vi får åka via Oakland förmodligen.
Jag har åkt över Golden Gate många gånger. Det är fint.
Ja, jag har åkt en gång. Det är stort.
Mm. Ja, vi tar ut 5:an genom hela norra Kalifornien, genom Oregon, genom Washington, passerar Seattle. Nästa gång vi gör en sån här resa, då får vi stanna där också.
Ja, det får vi göra. Mm.
Men vi fortsätter upp till gränsen och kommer rakt in till Vancouver.
Ja, precis. Detta poplag.
Ja.
Gjorde ett bra intryck i slutspelet här. Som var.
Det gjorde de verkligen. De var de som kändes mest... överraskande, men positiva framstegen var som störst hos Canucks.
Exakt, och man var positivt överraskad över alltså, det brukar vara svårt första slutspelet för många unga spelare som aldrig varit där tidigare, men nej, det var inga bekymmer det för Pettersson och Besser och inget att producera för.
Nej, det tog en match mot Minnesota, sen var de inne i det. De var lite shell-shocked efter första matchen, men sen så spelade de slutspelshockey så det sjöng om.
Ja, faktiskt. Och visst, de var ju någorlunda, eller man får säga att de var rätt utspelade av Vegas, men de tog det ändå till 7 matcher, va?
Ja, det var det kanske.
Det 7 matcher. Mm. Ja. En ganska jämn 7:e match också. Mm.
Det är konstigt, det känns som det var så länge sedan det där slutspelet.
Ja, som man nästan glömt bort.
Ja, tidsperspektiven blir så konstiga. Ja. Men vad härligt det var. Det var ju härligt, varje gång Vancouver spelade så var man ju liksom lycklig över att få se dem.
Ja, och sen så det där slutspelet, det slutades ju otroligt bra.
Ja.
För Tampa.
Ja. Vi kommer dit in.
Ja, förlåt. Nej, det var på andra sidan kontinenten. Men okej. Vancouver, alltså vi får ändå säga så här att, alltså, jag har sett att vissa målat upp det, som du som är Chicago, så är det många som är besvikna på Vancouvers offseason också. Tycker att de har tappat lite för mycket. Men det är ju inte alls konstigt med tanke på deras lönetagssituation. Man visste ju att det skulle bli så här att de skulle... Ja, de tappar ju Markström, de tappar Tyler Toffoli som de tog in vid trade deadline. De tappar trotjänaren Tanev och några till pusselbitar, Stetcher till exempel. Men de får i alla fall in Holtby då, som ersätter till Markström. De får in Nate Smith, väldigt bra back. Och de bara offrar ett tredje val.
Ja.
Tredje runda val till Vegas för att de desperat började skapa löneutrymme. Så att, jag tycker de har gjort en ganska bra off-season. Efter
absolut.
Förutsättningarna.
Mm. Ben Holtby är ett tungt namn. Han är inte lika bra som Markström just nu, tycker jag. Mm. Men de har ju samtidigt Thatcher Demko som kom in och var helt makalös i de matcherna på slutet när Markan gick sönder.
Mm. Så det kan ju vara så att Demko, han har inte visat det tidigare i grundserien, men att han är redo nu för att bli en första keeper i NHL och en riktigt bra första keeper dessutom.
Ja, och Schmidt tror jag är ett bra lyft. Det är en bra back fortfarande.
En av NHLs mest rörliga backar skulle jag vilja säga.
Ja. Och en av NHLs populäraste personer. Han är ju tydligen en enorm stämningshöjare, var han än tar vägen.
Alltså han har ju ett smile större än mitt ansikte, höll jag på att säga. Det är ju så enormt så att det är otroligt.
Ja, det är väl inget fel på ditt ansikte. Det är väl ganska normalt.
Ja, men det är jämfört med Nate Smiths leende så det är 3 gånger så stort som mitt leende i alla fall.
Ja.
Men... ja, och sen så, och det vill jag komma att man ska säga här också apropå löntagsproblematiken och att ja, de måste ju tänka på att nästa år ska Elias Pettersson ha nytt kontrakt och om 2 år ska Quinn Hughes ha nytt kontrakt och de ska höja sina löner enormt sett till vad de har hunnit prestera hittills i karriärerna. Men faktum är så här, när de tar in Holtby som ses som en budgetlösning lite jämfört med vad Markström fick i Vancouver, så är det faktiskt så att deras målvaktssida nästa år är dyrare än vad de hade. För Holtby skriver på för 4,3 miljoner dollar i 2 säsonger jämfört med Markströms 6,6 miljoner i Calgary. Men Markström hade ju 3,6 miljoner förra året. Så att de har ändå tvingats lägga mer på målvaktssidan i år trots att man kan säga att den har försämrats.
Ja, fast det jag har positiva känslor för Vancouver. Det ska bli väldigt kul att följa dem.
Mm. Och det är ju fortfarande, jag menar, det är 1 år till nu för Pettersson. De är verkligen varma i kläderna nu. Det är ju inget tvivel om längre, om det var det någonting i fjol, att Pettersson är en av ligans bästa centrar i princip. Alltså,
precis.
Han är ju där och nosar. Och kommer ju bara bli bättre och bättre också, dessutom. Så att, nej, jag är också väldigt spänd på det här Vancouver-laget och hoppas att de kan ta ytterligare ett kliv och bli ännu mer, hota ännu mer i kommande slutspel.
Ja, absolut. Det hoppas jag också och det tror jag.
Ja, bra.
Sen får vi se vad det betyder att de kanske får spela den kommande säsongen i en strikt kanadensisk division.
Ja, just det. Bortamatcher mot Montreal.
Ja.
Om det nu inte blir bubblor då, men... Precis, det är mycket som talar för en hel kanadensisk division istället för att de spelar i Pacific Division.
Ja, nu kör vi samma väg tillbaka, korsa gränser på samma ställe. 25-man hela vägen ner förbi Oakland, ner till Bakersfield. Där tar man av till 58 tills man kommer till 15 och så kör man till Las Vegas. Och nu är vi på strippen och snackar om buff buff.
Precis, har du kanonbra för att det är så mycket buff buff varje gång. Alltså, det bara smäller varje gång det blir ett mål i Columbus.
Vad så? Buff buff?
Ja, jag hörde själv när jag sa det. Vad var det där liksom? Pinsamt.
Buff buff.
Buff buff.
Ja, det smäller det hela tiden.
Ja, precis. Det gör det. Och det var det största buffet i den här Rangers-perioden. Kom från Vegas när de landade självaste Pietrangelo.
Yes. De fick offra en del för att få dit honom. De har ju släppt Paul Stastny och Nate Schmidt till exempel.
Precis, det blir ju nästan som man kan, om man skulle se det som en trade, även om det inte är det, så är det ju Alex Pietrangelo mot Nate Smith, mot Paul Stastny, mot Nick Cousins, mot John Merrill. De har ju fått bli av med väldigt mycket fler spelare än vad de har adderat den här offseasonen för att ta plats med Pietrangelos stora kontrakt.
Ja, men det ser väldigt bra ut.
Ja, det gör det.
Det går ju att räkna Robin Lehner som är nyförvärv också. Han skrev nytt kontrakt och kommer att bilda målvaktspar med Fleury. Och det är väl ett av de mest potenta målvaktsparen i hela ligan.
Ja, precis. Alltså, med den målvaktsuppsättningen så behöver man kanske inte ha ligans bästa försvar. Men de är ju där och nosar på att ha det. Ett av ligans topp 5 försvar i alla fall. Med första backparen nu med Pietrangelo och Brady McNabb. Och så ett andra backpar med Alec Martinez och Shea Theodore som var en stor genombrottsman i fjol.
Ja.
Så att det är ju det kommer bli väldigt svårt att göra mål på Vegas.
Ja. Och det kommer bli väldigt roligt att se dem.
Ja. Det är ju fortsatt väldigt starkt framåt också med Stone och Pacioretty och William Karlsson, Wild Bill där och Marchessault och Riley Smith. Sen har det dock bildats ett hål på centersidan där. De lägger ju väldigt lite pengar på. De lägger faktiskt mindre pengar på sin centersida än vad de gör på målvaktssidan. För att Paul Stastny lämnar trots allt ett hål där efter sig som andra center bakom William Karlsson. Och de hoppas ju då att han ska ersättas internt av sitt första draftval i organisationens historia.
Cody Glass,
ja. De två andra de tog ju den första rundan har de ju skeppat iväg. Erik Brännström mot Mark Stone och Nick Suzuki mot Max Pacioretty. Men de har ju värderat Cody Glass högst och hoppas att han ska gå och bli en riktig toppcenter i den här ligan. Vi får se, han har haft skadeproblem. Men nu påstås det att han har ju inte spelat på jättelänge, han spelar ingenting i bubblan. Men att han ska ha utnyttjat den här rehabperioden med att lägga på sig väldigt mycket muskler. Så att det är en vuxen Cody Glass som vi får se som andra center i Vegas i år.
Ja, ja jag tror väldigt mycket på det. De är content, som sagt. Det blir konferensfinal mellan Vegas och Colorado. och då blir det hårt. Får vi se.
Ja, det blir det. Jag tror väldigt mycket på Vegas också, det måste jag säga. Det finns få svagheter i det här laget och väldigt mycket spets.
Ja. Och Pietrangelo är ju en fantastisk förstärkning. Det blir sådär något år här.
Precis, och där utnyttjar ju Vegas lite, vilket de har gjort på mycket under sina tidigare år i NHL, är att de, precis som några andra lag, till exempel Tampa, har skattelättnader. Jo, precis. I sin delstat. Så att de kunde ju ge, alltså jag tror andra lag kunde ge Pietrangelo typ lika hög cap hit, 8,8 miljoner blev det väl. Men det här är ett extremt signing bonus baserat kontrakt, precis som Pietrangelo vill ha, vilket gör att han får stora klumpsummor år efter år. Och det har ju Vegas helt enkelt råd med. Ja. Delvis på grund av skattelättnaderna. Så otroligt starkt lag.
Fint. Men nu har vi bara en resa kvar och nu är det faktiskt så att vi efter en lång natt på kasinorna och spelar craps och så, nu lämnar vi våran bil på McCarran Airport och flyger den sista sträckan från Vegas till Winnipeg.
Ja. Vi slutar i Winnipeg i alla fall.
Ja, det är något ödesbestämt med att vi ska fastna där.
Ja.
Mm. Och vad säger man om Winnipeg?
Ja, alltså det blir ju en hyfsad övergång från Vegas genom att de har fått in Stastny från just Vegas.
Ja, han har kommit tillbaka dit. Man trodde
han har kommit tillbaka dit. Och hans intåg där kanske gör att Patrik Laine trots allt inte blir tradad, vilket det varit mycket spekulationer om.
Ja.
För de två hade ju en fantastisk kemi under Stastnys korta session där förra gången för 2-3 år sedan. Så det, jag tycker ju, alltså Winnipegs top 6 är ju faktiskt väldigt bra här nu med Cal Connor, Blake Wheeler, Mark Scheifele, som jag också tycker är en av ligans absolut bästa kedjor. Och så då Nikolaj Ehlers, Paul Stastny och Patrik Laine i andra kedjan. Det är ju, det är potent.
Ja.
Jag ska ställa en fråga. Du brukar inte gilla när jag sätter dig på pottkanten, men jag kommer med en sista fråga här.
Nu, finns det någon som tycker om att bli satt på pottkanten?
Nej, det gör inte jag heller. Nej. Men nu gör jag det för sista gången den här säsongen genom att fråga, vem tror du vann den interna poängligan i Winnipeg förra säsongen?
Jag skulle säga Ehlers.
Nej, men det var inte Scheifele eller Wheeler som man kanske tror, utan det var ju Kyle Connor.
Ja, som har sagt, just det.
Verkligen blivit en elitspelare. Han gjorde alltså mer än point per game. Han gjorde 73 poäng på 71 matcher. 38 mål.
Ja.
Lika många poäng faktiskt som Scheifele, men med fler mål. Så att Kyle Connor har alltid varit en favoritspelare, och nu har han gått och blivit så där otroligt pålitlig. Alltså man vet att han kommer göra mycket poäng match efter match.
Ja. Och så har de Hellebuyck i mål. Han är ju en av ligans allra bästa målsar.
Ja, precis. Och då har han slätar ju över deras defensiva problem, för att backsidan är ju en av NHLs sämsta.
Ja, på pappret. De var ju lite bättre än man trodde att de skulle vara som kollektiv. Men ja, bryter man isär de enskilda delarna, så när Bufflin försvann och han kom inte tillbaks, så ser det extremt blekt ut.
Nej, precis. Alltså, Neil Pionk var ju en Pionk. Han var ju ganska bra. Framförallt offensivt. Men så här, Dylan DeMello, ja, okej back. Men utöver Josh Morris så tycker jag inte att det finns någon riktig klassback i det här laget.
Nej.
Så att det hänger mycket på att Hellebuycken stänger igen kassen helt enkelt. Men offensivt är det väldigt, väldigt bra.
Ja. Mm. Ja, och då sätter vi punkt för den konstigaste säsongen i NHL-historien.
Det är möjligt att Jarko blev lite besviken nu när han har lyssnat på 2 timmar öst och lyssnat på nästan en och en halv timme på väst. Och så pratar vi bara om Winnipeg i 3-4 minuter. Men ja, vi har inte så mycket mer att säga om dem just nu. Vi är rätt stumma och vi känner oss rätt nöjda.
Ja, möra.
Möra, ja.
Ja. Nu får jag ta min avslutning igen då. Nu sätter vi punkt för den konstigaste säsongen någonsin och hoppas att vi aldrig behöver uppleva en likadan igen. Det är väl stor risk att även den kommande blir väldigt annorlunda. Men då är vi åtminstone lite mer beredda på det. Ja, som sagt, konstigt. Vi hade inte trott att vi skulle sitta i början av november och göra bokslut över 1920. Nej,
nu är det ju snart Thanksgiving. Då skulle vi ju konstatera att tabellen har satt sig.
Ja, just nu skulle Movember pågå för fullt med mustaschen.
Just det, du skulle få till en hyfsad mustasch och jag skulle få till en bedrövligt ful riktigt så 13-åringar skulle kunna slå mig i november alltså.
Ja, men som sagt, när vi har något att komma med framöver så dyker vi väl upp då och då, men på reguljär basis blir det ingenting förrän vi börjar närma oss och vet att en ny säsong ska börja också.
Nej, precis. Och det är ju väldigt oklart i dagsläget. Så att, det är lite oklart för NHL-podden också. Men vi kommer dyka upp titt som tätt när vi känner att vi har något vi vill prata om.
Så att, absolut. Nu har det blivit lite boff-boff här. Där.
Ja, precis. När jag har sagt boff-boff. Då vet ni att NHL-podden dyker upp.
Ja.
Så, tack så mycket får vi säga då till alla som har lyssnat på det här 306 avsnittet när vi har snackat om alla västlag och framförallt hela den här konstiga långa säsongen hela vägen fram till nu.
Ja, tack ska ni ha.
Och på återhörande ser vi.
Hej då!
Hej!
Hallå, hallå, hallå! Hallå, hallå, hallå!
Alex Chiasso, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjud och Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar i hans blogg.
Och lyssna på hans podd. One, two, times, speed, so much blood. Hallå, hallå, hallå.
One, two, times, speed, so much blood.
Hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och där ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, time, speed, so much love. Hallå, hallå, hallå. One, two, time, speed, so much love. Hallå, hallå, hallå. One, two, time, speed, so much love. Hallå, hallå, hallå. One, two, time, speed, so much love. Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.